Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabrina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här programmet träffar vi Lars Molnar och hör om hans karriärresa från tron att han skulle bli revisor till hans första säljjobb och sälja kokosbollar till lagkassan. Att han spelar basket på elitnivå, varit nattklubbschef i Södertälje, jobbat i bar i Visby Åre, att han blev baskettränare och att hans första mediesäljjobb var att sälja sponsorskap till kontroversiella Big Brother-produktionen på Metafilm. Vi hör också om hans största svacka i livet under finanskrisen och hur det format honom till den han är som ledare idag. Och om hans många år som säljchef i en stor och snabbrörlig mediekoncern såsom Schibsted. Häng med allihop!
Sjukt, som du säger. Man blir nervös.
Man blir nervös på en gång, bara för att man säger så.
Det är som att gå live.
Ja, ni hör alla, ni ser världen. Alla. Ja, precis. Sådär då. Välkommen hit Lars Molnar, försäljningschef på Schibsted. Vad trevligt att ha dig med på den.
Tack, kul att vara här.
Härligt. För de som lyssnar ska vi börja från början och höra lite mer var du kommer ifrån och hur du är uppväxt.
Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Växte upp med en väldigt härlig, mycket kärlek i familjen. Och var mycket i Ungern. Mina föräldrar kommer från Ungern ursprungligen. Så var mycket där på lov och somrar och sådär. Men sen när man började växa upp lite så tog idrotten över väldigt mycket av ens tid. Spelade basket på elitnivå. Jag vann junior SM-guld och så vidare. Och var ute i Europa och spelade lite med det laget också. De ville förbereda oss för att bli duktiga internationellt och sådär. Väldigt rolig tid. Lärorikt.
Och just också. Den här tävlingsgnistan följer ju med att ofta ha en bakgrund inom idrott. Det slår ju nästan aldrig fel.
Ja, men det stämmer nog. Jag tror liksom så här, har man den läggningen så tror jag liksom man behöver få utlopp för det där.
Och tror att det tog dig vidare för att du har ju gått igenom försäljning och sen blivit försäljningschef och jobbat hårt. Så du har varit med verkligen. Jag tror att det påverkade när du tog dina karriärbeslut till de första jobben.
Så jag tror att det är mycket från idrotten så tror jag som har påverkat liksom ens, dels hur man är, vad man tycker och tänker, ens värderingar. Men för mig speciellt tror jag att det är mycket kommer från, jag gillar lag, team och den delen. Mycket vinna ihop, roligare än att liksom stå själv på scen och ta emot priser.
Hur var det då när du började röra sig till de första jobben? Hur började det för dig när du kom ut i arbetslivet? Om vi ska dra dig så långt tillbaka.
Alltså det är ju, det hängde ihop lite med idrotten. Man fick ju liksom sälja kakor och bingolotter som alla andra. Och så. Och det var väl någonstans där som jag hade någon... Det gick ganska enkelt att knacka dörr och sälja kakor till lagkassan. Och så. Det är liksom, man var väl påtvingad egentligen att göra det för att dra ihop pengarna. Alla familjer var tvungna att liksom leverera sin beskärda del så att man kunde åka på sina resor och sådär. Men sen så tog jag, alltså jag hade lite så här olika sommarjobb och ströjobb och sådär. Jag jobbade på lager, kom ihåg, två somrar och jobbade som idrotts lärare eller idrottslärare är fel, men basketföreningen har en idrottsskola på sommarna för skolbarn då, under sommarlovet, och var idrottslärare där under den här idrottsskolan då, när man får testa på massa olika sporter. Men sen så på gymnasiet så började jag anordna lite så här studentfester på krogar och mösspåtagningsfest och så här grejer, och då handlade det om att, för alla konkurrerade om att samma kvällar har mest folk och sådär. Och då började jag sälja biljetter och började anordna det här själv då. Gå på gymnasiet och tjäna de pengarna var ju liksom väldigt roligt.
Du sålde dig rik under gymnasiet.
Ja, men det var lite så här, man kunde göra liksom, jag kommer ihåg att jag tror det var mitt sista på gymnasiet, så det var någon studentfest där. Jag gjorde liksom lika mycket pengar på en studentfest som man gjorde på hela sommarlovsjobben. Liksom,
så ja, just det.
Och så det var väl där någonstans man började känna att ja, men det är viktigt liksom, rätt personer på rätt plats att sälja, och allting hänger ihop med försäljning oavsett vad man håller på med. Idag är jag väldigt stolt över jobbet med försäljning.
Hur började det då, innan du hamnade på Schibsted liksom?
Ja, jag slutade lite abrupt med basketen där när jag var 1920 där. Hade ju egentligen ingen plan på någonting annat än att jag skulle försörja mig för basket överhuvudtaget. Och det var min framtid. Hade väl inte satsat på studierna så super mycket som många andra hade gjort. Men hade väl ändå hyfsat bra betyg. Så jag åkte till Åre och funderade lite över livet och vad jag skulle göra. Jag älskar åka skidor. Jobbade bar på nattklubb på kvällarna. Och där kom det liksom också in det här lite säljtänket. Det är mycket inom nattklubbsvängen så här. Man ska slå kassarekord, man tävlar mot de andra barerna, vem har mest dricks, vem säljer mest och så vidare. Men
det är inte helt uppenbart sälj, men det är det och det var det.
Ja, ändå. Men verkligen. Och det är liksom så här, det är under en kort period som man har på sig att sälja så mycket som det bara går. Men där då i alla fall så kom jag fram till att jag ville börja plugga och kom in på högskolan Dalarna på något sätt. Det var något så här internatupplägg. Man kom upp måndag eftermiddag. Men så åkte man hem torsdagskvällen när man var klar. Och så var jag med och drev en nattklubb som nattklubbschef i Södertälje parallellt med det här. Och det passade perfekt, för det var öppet fredag och lördag kvällar. Jag kom ner på torsdagarna och tog emot liksom beställningar, varor och sånt. Och sen så satte man igång. Men gav väl inte egentligen studierna så här superchans. Leksand var väl inte riktigt metropolen som jag kände att liksom, här mår jag bra.
Det var inte hetaste studiestaden.
Nej, det var inte riktigt. Liksom, det var kul att kunna gå och kolla på hockey. Det var det som hände där, den stan. Men så jag flyttade eller bytte ner till Södertörn och läste lite fristående kurser i Stockholm och fortsatte jobba på den här nattklubben i Södertälje. Åkte till Gotland på somrarna, jobbade bar där på Burmeister, vilket var ett väldigt hett och roligt ställe då. Och kände väl liksom någonstans att jag är inte riktigt färdig än. Liksom. Och kände väl någonstans att jag gav väl inte studierna riktigt chansen heller. Men bestämde mig för att ge det en sista chans och testa liksom, om jag var en...
Höll måttet där uppe.
Ja, men om jag håller liksom så här. Men så körde jag, eller så sökte en massa olika skolor. Och till slut så följde på att jag började på Mittuniversitetet i Östersund. På grund av två anledningar. Närheten till Åre och mina kompisar kvar där. Men även en kompis som hade börjat spela basket där uppe i Jämtland. Som bodde där, varit uppe och hälsat på honom, och han pluggade också då. Så började där hösten 2002 och hade väl en plan som många andra som söker till de mindre skolorna ute i landet att läsa två år där och sen komma in på någon finare skola om man får kalla det så. Mm. Och ta examen från. Men jag trivdes så himla bra där uppe. Så jag stannade kvar 3 år och tog ut min examen där istället inom ekonomi. Och det var en väldigt rolig period, för där kom jag verkligen igång med det här med säljet på riktigt. Jag jobbade bar fortfarande då, kvällar, och sålde tidningsprenumerationer, Svenskan. De har ett telesäljare uppe och på den tiden var det en väldigt stor organisation. Det var ju när dagstidningen fortfarande gick väldigt bra. Och så. Men min första låda, kommer jag ihåg, det var, man får ju en sån här automatiserad data, man får ju bara en kundlåda som ringer på automatik. Och när man började där, då fick man börja jobba på de absolut svåraste lådorna. Och det här var då norr om Gävle, tror jag hade för mig. Så drog de in morgonutdelningen, utan den kom, morgontidningen kom med posten liksom, på eftermiddagen. Och då sälja en morgontidning som kommer på eftermiddagen med posten, det var en liten utmaning. Men du fick inte kliva vidare på de andra bättre lådorna, som egentligen kanske då är lättare att sälja.
Förrän du hade lyckats med det kamikaze-uppdraget.
Exakt. Men det var en skön mix människor där som jobbade på det där kontoret. Det var en kul tid. Spelade basket nästan varje dag. Jobbade krogen på helgerna och sålde tidningar. Så sprang jag på en gammal basketkontakt. Hon var chef på Meter Film och sökte en sponsoransvarig till Big Brother.
Så då började du på Meter Film som Precis. Sponsoransvarig. Exakt. Och Big Brother, det var lite hett på den tiden också.
Ja, det var väl typ så här, jag kom väl in där när sexskandalerna började liksom.
Det var hagletätt.
Det var verkligen vissa företag verkligen så här, vi vill inte synas ihop med er. Nej, men det var kul och det var lärorikt, men det var mycket också upp till en, man jobbar ju för produktionsbolag och inte liksom sålde annonser, reklamspots på TV. Men jag var bara kvar där i, vad kan det vara? Inte ens ett år. Fick ett jobb som kam på ett företag som heter Arena Group, finns inte idag, men hade kommersiella rättigheter för massa olika idrottsförbund i Sverige, bland annat Scandinavian Masters som då ägdes av Svenska Golfförbundet, Tennisförbundet, Skidförbundet, vad var det mer, Idrottsgalan bland annat, och ja, men det var några olika idrottsförbund och så här. Och där kände jag så här, men här, nu har jag liksom kommit hem. Men jag var där i 2,5 år ungefär. Ja, men det var väldigt kul. Men den chefen som jag hade där gick över till golf.se och Svensk Golf. Mm. Och blev försäljningschef där och plockade med mig efter någon månad. Mm. Och det var första, mitt första riktiga media säljjobb om man säger. Mm. Traditionellt media. Magasin Svensk Golf som skördade väldigt stora framgångar. Golfen i Sverige var ju väldigt stor på den tiden, eller fortfarande stor, men då var den nog ännu större. Och sajten golf.se växte ju enormt snabbt. Där gick jag på mig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Största nit i min karriär. Finanskrisen 2008.
Mm, just det.
Slog till och slog väldigt hårt mot golfen som idrott. Det som hände var att det blev otroliga nedskärningar även för ett säljbolag som annonsservice som jag var anställd i. Ja. Men vi kom överens ganska snabbt. Men jag hade gift mig på sommaren innan det här, på hösten då. Sen hösten, nästan vintern. Och precis när det händer så blir vi gravida.
Oj, så här oskön tajming.
Ja, men, så här, men återigen den här lilla hybrisen som kanske var kvar från tidigare i livet. Tänkte man, men det här är inget problem. Och så. Men vi åkte i alla fall precis efter, någon vecka efter, så åkte vi på bröllopsresa till Costa Rica och Florida, jag och min fru, några veckor. Då hade vi jag tror att vi berättade, vi var typ så här vecka 12 när man började berätta om sin graviditet liksom, och så här, då ringde du väl hem och berättade det för våra föräldrar eller så här. Men det var en konstig känsla att vara iväg
och fira något.
Och, ja, och liksom så här, när jag kommer hem har jag ingen jobb liksom, så här, det här var konstigt. Men jag hade satt igång några processer precis innan och jag visste att jag skulle gå och träffa lite företag. Så det var fortfarande ingen stress så där. Mm. Men när jag kom hem så märkte man verkligen bara, alltså, vad finanskrisen gjorde med bolag. Många av de tjänsterna som jag var och träffade drogs tillbaka helt, blev ingenting överhuvudtaget, var anställningsstopp, och vissa tjänster fick jag inte överhuvudtaget. Och det här gjorde att jag fick nog ett bra wake up call. Jag fick väl ändå förmånen att ha några månader på mig att fundera utan att drabba den ekonomiskt. Men under den perioden så tror jag nog att jag var nere rätt långt och fick känna på att liksom inte vara eftertraktad. Men det slutade i alla fall med att jag, den chefen jag hade på det här prenumerationssäljet i Östersund, hade blivit försäljningschef för en grupp eller en avdelning på Svenska Dagbladet, på annonsavdelningen där. Och jag var träffa honom rätt tidigt i processen här, men då var det inte riktigt, liksom, kändes inte rätt. Och då var det fortfarande den här, min egen analysvärld där, vad jag ska göra och vilken bransch ska jag jobba inom och sådär. Men sen till slut så han erbjöd mig ett jobb, kommer jag ihåg, som jag tackade nej till. Sen någon månad senare så kom han med en annan del, och då träffade jag den personen som jag skulle dela det ansvaret för. Det var en säljtjänst på Svenskan tillsammans med Mikael Healy, och då kändes det här, men den här är, här känns det som att det här kan bli något. Plus att
jag kände bromance att, ganska
tidigt, men det var, men alltså jag kände så här, jag och Healy skulle klicka. Det är en liten annan, det är ett annat upplägg, för man delar på en säljlåda tillsammans, man är sambudgeterad och man måste jobba ihop då. Och där kommer vi tillbaka till
äktenskapet liksom. Måste gå bra.
Det måste funka, och det klickade. Han har en liten liknande bakgrund som mig, jobbat mycket bar, parallellt med studier. Och,
så först var du gift med frun, sen fick
du Healy. Sen fick jag Healy. Liksom, men det kändes rätt direkt. Ja, vi började där 09 och sen så, ja, jag ska inte säga liksom så här. Vi hade, det är såklart alla framgångssagor, det är ju inte liksom bara en själv, utan det är mycket tur, tillfälligheter, och marknaden började återhämta sig ganska snabbt efter finanskrisen. 2010 blev liksom ett väldigt bra år, och vi hade väl dels tur, men sen så gjorde vi ett väldigt liksom, alltså, strukturerat jobb, han och jag tillsammans. Vilket ledde till rätt stora framgångar med den lådan som vi hade då. Och det var kul, för den bidrog väldigt mycket. Jag tror att 2010 är Svenskans bästa resultat någonsin. Fastighet bidrog till en stor del av den ökningen då. Men då fick jag som sagt mitt första försäljningschefsjobb på Svenskan. Ja, min dåvarande chef Pierre Bergström var lite sådär, men börja med det här nu, det är liksom en liten lagom, inte det största ansvaret vi har, utan en liten mindre låda och börja bygga. Men liksom börja bygga, det var 4 säljare som jag hade under mig då. Men sen växte det där och det gick bra, och när man levererar så får man ju större ansvar, så efter ett tag så fick jag även ta över resebranschen.
Är det 8-9 år nu på Kylsätt?
Ja, 8 år tror jag blir det. Ja, blir det nu till våren här.
Och av de ganska många år då som försäljningschef?
Sista 6 åren nu blir ju som försäljningschef i olika roller.
Fantastiskt.
Ja. Och det är lite så här, jag trodde aldrig att jag skulle vara kvar på Svenskan så länge som jag var. Det var när, men max 3 år på samma, sen så drar man. Men där tror jag också återigen, nu promotar jag lite Chipset här, men det blir så för att jag tycker att det är en bra arbetsgivare, och man har verkligen möjligheten att göra en bra karriär inom koncernen. Och det är väldigt viktigt, tror jag, om man har drivna människor. Att, för annars tror jag folk slutar efter ett par år för att de vill ta nästa steg och så vidare. Så,
vi har en bra portfolio av bolag, både mindre bolag och större bolag under samma koncernstruktur. Ja, så att det är ju helt otroligt.
Ja, och det är liksom så här, man har verkligen, man tar vara på talanger eller människor med driv. Som så här, det är verkligen upp till en själv vad du vill göra, hur långt du vill gå, hur mycket man vill liksom lägga in i sitt jobb. För det är under de här åren så har jag haft fler olika, även fast jag har varit försäljningschef på pappret, så har jag haft väldigt mycket olika roller och funktioner i organisationer och så vidare. Vilket gör det väldigt lärorikt och man stimuleras av att liksom gå till jobbet, för att det händer så mycket nytt och man kan få med nya delar, nya projekt och utmaningar, även fast jag 80% av min tid kanske går till att driva team, människor och sådär, som bara, eller bara, men som ska sälja. Så är det så mycket annat som innefattas i det också.
Men väldigt lärorikt att du själv har suttit och gjort det. Hade det varit möjligt att driva den här organisationen som försäljningschef om man inte känner till vardagen eller har gjort det där tuffa jobbet själv?
Det är såklart att det går att göra. Mm. Alltså, det finns människor som klarar av att hantera det. Men däremot så tror jag att det är en erfarenhet som är bra att ha med sig när man sitter och diskuterar en säljares vardag. Mm. Att man själv upplever eller har upplevt vad som krävs och vad man måste göra och vad man ska fokusera mer på och mindre på och så vidare. Så absolut, jag tror att det är en stor fördel, men självklart tror jag att det finns människor som klarar av att hantera det utan den erfarenheten också. Och så. Men för min del tror jag att det var väldigt bra att jag fick gå den vägen på svenskan och sen inom Schibsted.
Många år nu alltså under Schibsted och svenskan, och nu senaste åren så har ni ju transformerats och blivit det som man idag kallar SSI. Berätta om det lite grann.
Ja, precis. Som du säger, så för drygt år sedan så hade vi en stor organisation inom Schibsted där vi samlade alla bolagen utom Svenska Dagbladet till en säljorganisation som heter SSI. Och där gick jag, följde jag med upp från svenskarna, även fast svenskarna var kvar som en egen säljorganisation då, och skulle vara med och driva upp ett nytt fastighetsteam då, med den satsningen som man gjorde med Hemnet-förvärvet då, som tyvärr misslyckades. Mm. Och sen även nu sen i höstas så beslutades även att svenskan ska in då, så idag är vi fulltaliga liksom, alla familjemedlemmar i Schibsted-koncernen
ingår.
Precis.
Schibsted Sales and Inventory.
Exakt.
Som det kallas. Eller står för.
Exakt. Och där har en försäljningschef-tjänst då, idag då, som är en liten annorlunda del. Jag har fastighet fortfarande under mig då, men har en försäljningschef som heter Emily Storsten under mig. Mm. Men jobbar även med lite andra delar, bland utlandsförsäljning och tittar även på lite nya affärer. Så det är en liten bredare, annorlunda försäljningschef-tjänst än jag haft tidigare.
Hur känns den här omorganisationen positiv? Känner du både för dig och för Schibsted generellt?
Absolut, jag tror att det är nödvändigt att göra den typen av förändring. Och vi har ju även gått från, när jag var på svenskan så gjorde vi lite omorganisationer från bransch till mediebyrå. Och det är detsamma vi gjort på SSI här nu. Och jag tror att vi följer utvecklingen och jag skulle vilja säga att vi kanske till och med leder den lite.
Rätt tidsfönster att göra en sån grej.
Precis. Och jag tror att fler och fler större mediekoncerner kommer liksom göra samma sak framöver. Så det känns helt rätt. Och, men det är en skillnad, för nu är vi 200 plus människor i en säljorganisation. Så det är en väldigt stor säljorganisation och det är olika kulturer som har slagits ihop från olika bolag. Men helt klart tror jag att det är framtiden och det är spännande. Helt
härligt. Roligt att vara en del i det och vara en försäljningschef som får vara med i det här. Mm. Även om det är utmanande också förstås. Till möjligtvis unga säljare som sitter på Schibsted idag undrar varför får jag inte möjlighet eller hur ska jag få möjlighet att göra någonting här. Vad skulle vara dina absoluta tips till någon som lyssnar och vill göra det du har gjort eller komma någonstans?
Jag tror det viktigaste är liksom att man är ärlig mot sig själv. Att man sätter upp mål som faktiskt är rimliga. Se till ens liksom erfarenhet och bakgrund och även liksom ens möjligheter till att göra den karriär man vill göra. För som jag sagt tidigare, liksom, hade jag lyssnat på mig själv när jag var 23-24 år så trodde jag nog att jag skulle liksom
vända papper.
Men alltså det var något helt annat. Och jag tror att det är viktigt att man liksom börjar med sig själv och ser vad man har för förutsättningar.
De här sanna drivkraften eller de sanna...
Varför vill jag göra det här? Varför vill jag ta det här steget? Och det är verkligen viktigt att poängtera att så här, alla kan inte bli försäljningschefer. Mm. Det är inte det mest naturliga steget för alla. Liksom, utan man kan bli en väldigt framgångsrik senior säljperson också. Och det är minst lika högt om inte högre i många fall. För det där framtidens säljare kommer hantera så mycket mer komplexa delar än man har gjort tidigare. Och man behöver en helt annan kompetens och erfarenhet idag. Så jag tror det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och utgår från det. Och även då är ärlig i sina, alltså sätt rimliga mål. Och gör en ganska tydlig tidsplan. Och återigen, det jag gärna vill prata med människor jag jobbar med. Var ärlig och öppen med din chef om vad det är du vill. Och jag hoppas att du har en chef som liksom är ärlig och öppen tillbaka. Precis. Och även ger bra feedback att så här, det här är inte rimligt på grund av. Men vi kan jobba på det för att du ska komma dit genom det här och det här. Och inte liksom slås ner av det, utan snarare ta det som liksom en positiv feedback att bra, nu vet jag vad som krävs för att jag ska kunna ta de här stegen. Och det är jätteviktigt, tror jag.
Härligt.
Ja.
Och med det tackar jag så jättemycket Lars för att du gjorde mig glädjen att vara med i dagens podd. Och jag tackar också alla er som har lyssnat. Tack så hjärtligt.
Tack.